Välkommen till en fantasystund, avsnitt 22. Och jag ska läsa lite till ifrån boken som heter Brinna för dig av Malin Svensson. Det ska bli kul att se vart det tar vägen någonstans. Nu kör vi! Kapitel 2. Anna-Lena tog en lapp ur skålen och vecklade upp den.
Amir,
läste hon, tog en ny lapp och fortsatte.
Få sitta bredvid Maja.
Hon gjorde en gest mot bordet längst fram till vänster om katedern. Amir och Maja lösgörde sig från övriga klassen och intog sina platser. Alla elever hade på Anna-Lenas begäran samlats i en klunga i den bakre delen av klassrummet medan drog lott om vem som skulle sitta var. Det var bara på hennes franska lektioner som vi hade bestämda platser. Hon närde tydligen fortfarande en förhoppning om att klassen skulle bli tystare då. Den stående gruppen blev allt mindre. Jag bevakade bänkraden närmast fönstren. Det var skönt att kunna titta ut genom det solkiga glaset emellanåt och få en paus från allt som pågick runt omkring. Om jag bara fick någon av de platserna spelade inte så stor roll vem som hamnade bredvid mig. Det var i alla fall vad jag försökte intala mig. Nu pekade Anna-Lena på ett av fönsterborden, det som stod näst längst bak.
William och Nathalie.
Inombords suckade jag av lättnad, skyndade mig att ta stolen närmast fönstret. William slog sig ner på sin plats utan att säga något. Vi tittade inte på varandra. Istället slog jag upp anteckningsboken och väntade på att lektionen skulle börja på riktigt. En kvart senare höll jag på att rita en tabell över olika verbformer. Jag höjde huvudet för att se vad Anna-Lena skrev på tavlan när en bild dök upp för min inre syn. Klassrummet trängdes bort tillsammans med lärarens röst och elevernas viskningar. Framför mig stod en man med ryggen åt mitt håll. Han hade mörkt, kortklippt hår. Ryggtavlan var upplyst av en ljuskälla som befann sig någonstans bakom oss. Resten av omgivningen låg i skugga, men jag kunde ana en kant framför hans fötter där marken kom till ett abrupt slut. Han var klädd i ett par enkla byxor. Ovanför linningen var ryggen bar. Det rann blod från två djupa, nästan lodräta sår mellan hans skulderblad. Det löpte parallellt med varandra och var så stora att det kändes groteskt. Huden verkade ha slitits bort från kroppen i två jättelika sjok som lämnat blottlagd vävnad efter sig. Illamåendet bubblade i min strupe och jag höll handen för munnen för att inte spy. Någon kramade min axel.
Nathalie, hur mår du?
Bilder av mannen försvann och jag var återigen innesluten av klassrummets väggar. Handen som vilade på min axel tillhörde William. Hans bruna ögon tittade undrande på mig under den ostyriga kalufsen.
Jag mår bra, mumlade jag.
Folk vid borden omkring sneglade på oss. Det fanns en överlägsenhet i deras blickar som tydligt markerade att jag inte var som dem.
Är det ingen som kan ge mig rätt tempus?
Frågade Anna-Lena, varpå klassen vände sin uppmärksamhet mot henne. William släppte taget om mig och tog upp sin penna för att fortsätta anteckna. Jag såg ner på sidorna i skrivboken, men kunde inte förmå mig att fokusera på undervisningen längre. Det hände ganska ofta att jag såg saker som ingen annan kunde se. Jag minns en gång när jag var 7 år och två bilar hade krockat på landsvägen mellan Vinterby och Forsryd. Den ena föraren hade kastats ut genom vindrutan. Pappa och jag kom dit precis efteråt. Jag satt i passagerarsätet och såg hur folk samlades kring personen på marken. Glasplitter gnistrade mot asfalten och de båda bilarna hade blivit alldeles tillbucklade av kollisionen.
Titta inte, Nathalie, sa pappa ängsligt. Det här kan ha gått riktigt illa.
Jag lyssnade inte på honom. Istället fick jag syn på en man som var på väg mot folksamlingen. Han hade mörk hy och kalt huvud. Från hans rygg sträckte sig två svarta vingar, klädda med långa, blanka fjädrar. Mannen gled in bakom människorna utan att någon verkade lägga märke till honom. Jag sneglade på pappa i jakt efter en förändring i hans ansiktsuttryck, men jag hittade ingen. När min blick återvände till olycksplatsen blev den bevingade mannen ut på asfalten igen tillsammans med en förvirrad tonårskille i röd keps. Hans ena vinge omslöt pojkens axlar medan han ledde iväg honom från det andra. Pappas kropp skymde sikten när det gick över vägen och jag vred på mig för att kunna titta ut genom fönstret i baksätet. Jag väntade och väntade, men mannen och pojken blev aldrig synliga igen. När pappa frågade vad jag höll på med sjönk jag tillbaka i sätet och ryckte på axlarna. Vi väntade några minuter till. Sen kom ambulansen tillsammans med brandkåren och polisen. Människorna kring den skadade föraren skingrades för att ge plats åt räddningspersonalen och pappa satte snabbt handen framför mina ögon. På vägen, precis under hans tumme, såg jag någonting lysa skarpt i solskenet. En röd keps. Jag visste att mamma varit med om liknande saker när hon var yngre, men hon hade lyckats tränga bort den delen av sig själv i sin strävan efter att vara normal. Hennes bästa råd till mig var att försöka låtsas som ingenting. Jag var rätt bra på att låtsas, men jag hade blivit överrumplad av syner tillräckligt många gånger för att de andra i klassen skulle tycka att jag var konstig. Jag brukade undvika mig så gott det gick, både på raster och lektioner. Därför förvånades jag av Williams plötsliga omtanke. Han och jag hade gått i samma klass i snart 3 år och på hela den tiden hade vi knappt sagt 3 ord till varandra. Jag dröjde inte kvar särskilt länge vid de funderingarna. Gårdagens händelser var ett betydligt större mysterium. Mötet med Julian hade inneburit något helt nytt. Något som både skrämde och fascinerade mig. För första gången någonsin hade jag inte varit ensam om min upplevelse. Jan hade också sett honom. Det betydde att Julian existerade på riktigt. Men vad var han för något? Vanliga människor kunde knappast gå upp i rök på det där sättet. Han måste vara någonting mer. Någonting övermänskligt. När lektionen var slut samlade jag ihop mina saker och gick till mitt skåp. Några killar från en annan klass satt vid bänken vid sidan av skåpsraden. En av dem knallade ihop en tom läskburk medan de andra skrattade högt. Jag tittade på klockan och skyndade mig att byta böcker. Samtidigt som jag låste skåpet kom något flygandes och landade med en skräll bredvid mig. Läskburken. Min blick drogs till killarna vid bänken. Jag fick ögonkontakt med den som hade knallat ihop burken. Han var blond, vältränad och mycket medveten om hur snygg han var. Smilgroparna lockades fram när han log. Han frågade om jag kunde slänga skräpet åt honom. Det här också, ropade en av hans kompisar och kastade iväg lite godispapper. Jag tittade ner på skräpet, på supptunnan som satt fastskruvad på väggen ett par meter bort och sedan upp på den blonda killen igen. Jag försökte göra min blick så kall som möjligt. Det verkade fungera. Då killens leende falnade. Skratten tystnade. Jag log lite för mig själv när jag vände mig om och gick ut i korridoren med rak rygg. Till höger låg trapporna som ledde ner till matsalen. Jag svängde vänster och kom in i en ny korridor där fysik, biologi och kemisalarna låg på rad. Dörren till fysiksalen stod öppen. Vi samhällselever hade naturkunskap där. De flesta hade redan satt sig vid borden som stod tillsammans i långa rader. I mitten av den näst främsta laden satt Minnie Wahlström med sitt krulliga bruna hår svävande som ett moln kring huvudet. Stolarna runt henne var tomma. Hej, sa jag och slog mig ner bredvid henne. Vi läste olika inriktningar och gick därför i olika klasser, men den här lektionen hade vi ihop. Hon hälsade tillbaka innan hon lutade sig ner och rättade till sina randiga knästumpor under den svarta tyllkjolen. Är du redo för ett nytt framträdande av världens tråkigaste lärare i alla kategorier? Frågade hon när hon rättat på sig. Så redo man kan bli, sa jag och öppnade naturkunskapsboken med en dramatisk gest. Minnie skrattade. En högres man i medelåldern kom in i rummet. Paul. Hans smårutiga skjorta var ordentligt nedstoppade i byxorna och skorna var blankputsade. Han placerade sig framme vid tavlan för att granska oss elever medan vi satt och småpratade. Då har lektionen börjat, deklarerade han. Rasten är slut. Hans ord fick samtalen att ebba ut, men Minnie fnissade fortfarande åt ett skämt som jag kläckte ur mig på Pauls bekostnad. Han såg på henne med en hård blick. Som tur var hade han inte hört själva skämtet. Hon besvarade ögonkontakten och höll kvar den ända tills han vände sig om och började gå igenom något om ekosystem och nedbrytare. Som ni ser på sidan 187 gör uppgifterna också i slutet av kapitlet. Det är sådant jag förväntar mig att ni ska kunna. Avslutade Paul en dryg halvtimme senare. Han lade ner sin penna på katedern och gick iväg för att hämta något. Jag slog upp sidan med frågorna, svarade på de tre första, men sedan gick det trögt. Hjärnan hoppade tillbaka till den blodige mannen ni har sett på fransklektionen och rörde sig sedan vidare till Julian. Det var så mycket som jag inte förstod när det kom till honom. Det enda jag var säker på var att min återkommande mardröm hade varit en varning. Vad Julian än ville mig kunde det omöjligt leda till något bra. Jag ryckte till när Minnie petade på min arm. Kan du svara på sexan? Undrade hon och pekade i boksidan. Jag tittade först oförstående på henne. Sedan följde jag hennes finger med blicken och läste frågan. Orden verkade tagna ur sitt sammanhang och det var svårt att få någon ordning på dem. Nej, sa jag och skakade på huvudet. Jag la ner verksamheten redan på fyran. Min blick började glida mot fönstret, men Minnie stoppade mig. Har det hänt något? Du verkar lite disträ. Hon var den utanför min familj som kände mig bäst. Det hände ibland att jag berättade om mina upplevelser för henne. Trots att hon aldrig hade ryggat undan var jag ändå försiktig med vad jag sa, av rädslan för att skrämma bort henne. Jag övervägde att återge visionen av mannen, men det var för svårt att få fram de rätta orden. Att tala om Julian var uteslutet.
Jag har nog bara sovit dåligt, svarade jag till slut. Mardrömmar.
Hon nickade.
Jag vet hur det är.
Klassrumsdörren öppnades och Paul kom tillbaka med en bunt papper. Han gick mellan bänkraderna och delade ut ett blad till varje elev. Ännu fler instuderingsfrågor.
Använd den här matrisen när ni pluggar till provet.
Spridda suckar och stön från klassen. Minnie följde honom med blicken. Någon i den bakre delen av klassrummet räckte upp handen, så Paul gick dit för att hjälpa till. Det fanns en motvilja i hans steg som skvallrade om att han var mer intresserad av naturkunskap som ämne än av att undervisa gymnasieelever i det. När Minnie vände sig tillbaka mot mig berättade hon en historia som jag hört flera gånger tidigare. Om en dröm hon haft när hon var liten. Stora hundar med väldiga gap och svart päls hade jagat henne genom natten. Det drev henne mot en brant klippkant som störtade rakt ner i en sjö. När hon stannade blev hon omringad av hundarna. Skräckslagen kröp hon ihop på marken och vaknade inte förrän den största hunden kastade sig mot henne med blottade tänder. Det var genom den drömmen som hon försökte relatera till mig och det jag var med om. Jag uppskattade hennes försök att få mig att känna mig mindre ensam. Hon tystnade och jag antog att hennes berättelse var slut. Men så tog hon till orda igen.
Drömmen kom tillbaka flera gånger. Jag hade den nästan varje natt. Det hjälpte inte att jag hade nattlampan tänd eller sov inne hos mina föräldrar.
Hon slängde en blick över axeln för att kontrollera att Paul fortfarande var upptagen.
Efter ett tag lärde jag mig ett knep. Istället för att stanna och låta hundarna komma ikapp kastade jag mig ut från klippan. Vad hände då?
Frågade jag. Den här biten hade hon inte berättat om förut.
Jag dog väl, eller något antar jag.
Hon sa det med en lättsam ton, men i hennes ögon dröjde sig något om barndomens rädsla kvar.
Jag har hört att de inte kan dö i drömmarna, men jag tror jag gjorde det. Det var det som fick mig att vakna, paradoxalt nog.
Hon log.
Hur som helst, nästa gång jag drömde var jag inte lika rädd. Jag visste ju hur jag skulle ta mig därifrån. Jag vet att det låter galet, men det funkade. Drömmen kom inte tillbaka mer. Du vann över hundarna, sa jag.
Hennes leende blev bredare.
Ja, det gjorde jag.
Det här var det andra kapitlet i Brinna för dig av Malin Svensson. Och jag tror att det kommer vara det sista kapitlet som jag läser här för dig. Men jag kommer snart läsa den själv för att det ska bli intressant att se vart den här tar vägen. Så blir det inte mer så vill jag passa på att säga tusen tack till författaren för att jag fick läsa den här boken. Och såklart tack till dig som har lyssnat. Vill du att jag läser in någonting som du har skrivit, ta kontakt med mig på Instagram @enfantasystund. Men nu säger jag tack för den här stunden.